kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är Romarbrevet vi håller på med och det här är del 14. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19.
Den här tisdagskvällen när vi ska fortsätta i Romarbrevet 3. Vi håller ju på med det här avsnittet som är Romarbrevet 3, 21 till och med 31. Alltså där Paulus går in på själva talet om korset. Vi ska börja med att be. Herre, så tackar vi dig för att vi återigen får vara samlade i ditt namn i tron att du är närvarande. Herre, vi öppnar våra hjärtan för dig. Vi ber att du verkar genom ditt ord och genom din ande ibland oss och i våra hjärtan. Tack Herre att vi får sitta ner och betrakta det här som en nådestund. En stund tillsammans med dig. Herre, låt oss få del av ditt eviga verk. Låt oss få bli uppbyggda av det som du har gjort för oss. Så vi kan tacka dig och prisa dig. Amen. Och enligt mina anteckningar så håller vi på i vers 24. Vi har alltså gjort några versar. Och nu så är det så här då att... Hoppas det här går bra nu, jag tror det. Jag har gjort så mycket ändringar i mitt manus och skrivit dit några extra bibelversar och flyttat en pil hit och en pil dit. Så jag var tvungen att skriva om alltihopa här på eftermiddagen. Men det har jag på datorn så jag har det här första utkastet fortfarande. Så jag hoppas det inte blir för rörigt utan att vi tar det här nu bit för bit. Jag tror att det ska gå bra. Men vi har alltså gjort förra tisdagen så var det ju vers 21, 22. 23 gick vi ganska snabbt igenom och 24 versen så stannar vi vid det där ordet att Kristus Jesus har friköpt oss. Det handlar om här nu det är att Gud uppenbarar sin rättfärdighet för oss. Och dilemmat om man säger så, eller ekvationen som inte går ihop, det är ju den att Gud som är en rättfärdig Gud, en helig Gud. Och det såg vi ju i de här första kapitlen. Guds vrede över synden. Hans helighet fordrar ju att han får göra upp med synden. Nu är ju problemet är att synden är så ett med vårt väsen. Så att han har, som det står här, hållit tillbaka. Det har varit Guds tålamodstid, eller uppskovets tid som det står i Bibel 2000. För han vill ju inte straffa. Han vill ju inte skada oss människor utan han vill förlåta och han vill upprätta, befria och upprätta oss. Det är hans kärlek, hans nåd är sådan. Men ekvationen går inte ihop, han kan inte göra både och. Och då löser han det genom att sända sin älskade son till att representera hela mänskligheten och att han själv då åstadkommer den här försoningen. Och på det sättet så uppenbaras ju att han är rättfärdig. För skulle han bara förlåta oss utan någon försoning, då är inte det rättfärdigt. Utan då har han ju gett efter på sitt eget väsen, det går inte. Utan han måste helt enkelt låta den enda sonen, den andra personen i gudomen, få bli till ett försoningsoffer på Golgata. Och det är det nu som Paulus försöker förklara. Och han har alltså förklarat då att den där rättfärdigheten, det är alltså Guds egen rättfärdighet. Och den ska vi inte blanda samman med det som vi kallar för rättskaffenhet. Alltså att människor ska vara rättskaffen så att vi också ska vara rättfärdiga. Det är någonting annat. Det kan ju aldrig bli fullkomligt. Och Jesus lär oss att vi ska söka Guds rättfärdighet, hans rättfärdighet. Och så ska det andra tillfalla oss. Så... Gud blir alltså människa och han gör det då som man fordrar ut, som Gud fordrar ut av oss människor, nämligen fullbordar lagen. Men han gör mer än så, han fullbordar lagen och han utstår också lagens straff. Så att också lagens vilja eller krav att bestraffa, det uppfylls ju också i Jesus Kristus. Dessutom så uppfylls det av en person som är oskyldig, för han förtjänar inte detta. Utan han gör det här för vår skull, inte för sin egen skull. Sen så sa vi det också, att det här med rättfärdighet. Inte, och det var en huvudpoäng förra gången, det är inte ett etiskt begrepp. Så att man skulle kunna vara mer eller mindre rättfärdig. Utan rättfärdighet är en beskrivning på det tillstånd som råder när förbundet upprätthålls. Så när människa och Gud håller sig till förbundet, till avtalet så att säga, då råder rättfärdighet. Problemet var ju bara att människan inte kunde leva rättfärdigt inför Gud. Men det kan alltså Jesus Kristus göra. Och i och med att han gör det, så finns det nu då en juridisk grund för Gud att förlåta och att förklara oss rättfärdiga. Och det betyder ju att våra livsvillkor har ju förändrats fullständigt. Vi har nu, när vi har placerats i Jesus Kristus, ett rättfärdigt förhållande till Gud. Inte på grund av vad vi har gjort, utan på grund av vad han har gjort för oss. I Jesus Kristus är vi förklarade rättfärdiga. Och sen så, och det där är då i vers 21 och 22 och 23. Och så kommer det här då i vers 24. Att det här har skett utan att vi har förtjänat det. Vi har fått av hans nåd. Och så står det, därför att Kristus Jesus har friköpt oss. Och då måste vi stanna vid det där ordet, att han har friköpt oss. Och det är ju ett gammaltestamentligt begrepp. Och det är framförallt så går det tillbaka på tre olika friköpanden, om jag säger så. Det första friköpandet är när Gud friköper sitt folk ifrån Egypten. Han befriar dem från slaveriet i Egypten. Och där finns ju då förebilden att Israels barn var slavar i Egypten. De var ägda utav egyptierna. Men Gud köpte dem fria. Vi kan väl titta på något utav de bibelställena. Jag har ju rätt så många bibelställen, men vi kan inte ta alla, utan andra Mosebok 6. Ska vi se vad det står där. Säg därför till Israels barn: jag är Herren. Jag ska föra er ut från tvångsarbetet hos egyptierna och rädda er från slaveriet under dem. Och jag ska, och så kommer ordet, återlösa er med utsträckt arm och genom stora straffdomar. Och jag ska ta er till mitt folk och vara er Gud. Ni ska få erfara att jag är Herren, er Gud, han som för er ut från slavarbetet hos egyptierna. Det här är alltså ett profetiskt ord som kommer innan uttåget ur Egypten. Och det innehåller då flera delar. Jag ska föra er ut, det är en sak. Jag ska rädda er från slaveriet, det är något annat. Jag ska återlösa er, det är något tredje. Och jag ska ta er till mitt folk, det är en fjärde, fjärde del i det här. Det är det här som ligger till grund också för lagen, vill jag påstå. Vi talar ju om de 10 budorden. Det är väl i andra kapitlets 20:e kapitel, va? Eller andra Moseboks 20:e kapitel. Just det, vi kan titta på de verserna också. Vi talar om de 10 budorden. Och så säger vi att det första budet är: du ska inga andra gudar hava jämte mig. Och så vidare. Men så säger ju inte det judiska folk. Den judiska traditionen säger inte så. Där har man inte 10 budord i den meningen. Det heter inte budord heller på judiska eller på hebreiska. Utan det heter bara orden. Och de 10 orden börjar inte med det ordet. Utan det börjar, om ni läser där, andra Mosebok 20 kapitel. Och Gud talade alla dessa ord. Och så kommer det. Och nu kommer det första. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Så det börjar med andra ord med evangelium. Det börjar med Guds verk. Sen kommer tillämpningen i lagen. Så redan i Gamla testamentet, och det här är ju själva grunden för hela det judiska folket. Det är ju inte att de inte har hållit lagen, ännu mindre att de har hållit lagen, utan de har ju blivit ett folk därför att Gud har befriat dem. Fört dem genom Röda havet, frälst dem, återlöst dem, och sedan när de kommer in i Sina öken så upprättas ju förbundet. Så det börjar alltid med Guds frälsningsverk. Och det finns ett antal sådana här bibelställen. Jag har skrivit upp kapitel 15 också. Vi kan se när vi ändå är där vad som står där då. 15 kapitlet, vers 13 till och med 16. Just det, där har du det igen. Det här är alltså den lovsång som Moses och Israels barn sjunger till Herren efter att de har kommit igenom Röda havet. Efter att de har blivit räddade. Så står det i vers 13. Du ledde med din nåd det folk som du återlöst. Där har du ordet friköpande, återlösningen. Du förde dem med din makt till din heliga boning. Folken hörde det och darrade. Ångest grep filistiens inbyggare. Då förskräcktes Edoms furstar. Moabs hövdingar bävade. Alla Kanans inbyggare smälte av ångest. Över dem föll skräck och fruktan. Inför din mäktiga arm stod de som förstenade. Till dess ditt folk hade dragit förbi, Herre. Till dess det hade dragit förbi det folk som du hade köpt. Det här är som sagt själva grundvalen för det judiska folket. Jag har några bibelställen från Saltaren och några från Jesaja. Vi tror vi tar ett ifrån varje där då. I Saltaren, jag har skrivit kapitel 19 och kapitel 78. Vi tar 78 tror jag. Det är ju en återgivning av den judiska historien där i Saltaren 78. Och då hittar vi vers 35. Då får vi bara plocka ut en vers. De tänkte på att Gud var deras klippa, att Gud den högste var deras återlösare. Den som hade friköpt dem, med andra ord. Vi har också i Jesaja, profeten Jesaja 41, vers 14. Där står det helt enkelt 14b. Jag hjälper dig, säger Herren. Israels helige är din återlösare. När vi ändå är där kan vi titta i 43 kapitlet också. Också det är vers 14. Så säger Herren, er återlösare, Israels helige, och så vidare. Ja, 44, det är bara vända blad då. Vers 6. Så säger Herren, Israels konung och hans återlösare, Herre Sebot. Så ni ser att återlösningen är grundläggande och det är en del av Guds eget väsen. Han är en Gud som återlöser. Och det kan vara trösterigt tycker jag att tänka på när vi tänker på nuet också. Jag talade så sent som idag med en man som var bekymrad för han hade en nära god vän och släkting som inte hade kommit till tro ännu. Och det är klart, det går inte bara att säga till någon annan att nu ska du komma till tro. Men löftesordet är att Herren är vår återlösare. Och det är han än idag. Och det får vi trösta varandra och uppmuntra varandra med ett sånt ord. Du, när vi ändå har Jesaja, så ta Jesaja 51 också. Därför att, och det här är det andra då, friköpandet. När vi kommer till Jesaja 51:11, då talas det också om att vi ska bli friköpta, eller att Israels barn ska bli friköpta. Det är 51:11. Så ska Herrens friköpta vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden, fröjd och glädje ska komma över dem, men sorg och suckan ska fly bort. Här är alltså inte friköpandet från Egypten som åsyftas, utan läser man det här så ser man att det är friköpandet eller återlösningen från den babyloniska fångenskapen. Så Gud har inte bara en gång historiskt friköpt dem ifrån Egypten, utan här upprepas därför att Gud är en återlösare. Så det är vad han gör också när folket är fångna i den babyloniska fångenskapen. I kapitel 52 så finns det igen. Det står i vers 9. Brist ut i jubel tillsammans, ni Jerusalems ruiner. Ty Herren tröstar sitt folk. Han återlöser Jerusalem. Här hade man ju jämnat Jerusalem mer eller mindre med marken. Jerusalem ligger i ruiner. Men Herren tröstar sitt folk genom att säga att han återlöser Jerusalem. Och när vi är i Jesaja så gör vi det enkelt för oss, så tar vi Jesaja 59, bläddrar vi. Och nu kommer vi till det tredje återlösandet så att säga. Jesaja 59, vers 20. Och då är det nämligen, och det här är då det tredje återlösandet. Det är nämligen så att profeterna profeterade att det en gång ska bli en evig återlösning, alltså en eskatologisk återlösning, en slutåterlösning som ska gälla till evig tid. Det är ju den vi anar äger rum i Jesus Kristusen. Men det står om den i Jesaja 59. Och nu får vi kan ju inte läsa hela eller gå igenom hela kapitlet, men i slutet så står det i vers 20: återlösaren skall komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger Herren. Detta är det förbund som jag och min sida gör med dem, säger Herren. Min ande som är över dig och mina ord som jag har lagt i din mun ska inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger Herren. Så kommer 16 kapitlet om Sions kommande härlighet. Det är alltså det nya förbundet som det syftar på. Det som Jeremia talar om i Jeremia 31:31. Jag ska sluta ett nytt förbund med Israels barn. Där han tar bort stenhjärtat och ger oss ett hjärta av kött och blod och ger oss av sin ande. Han återlöser oss så att säga en gång för alla. Sen så slår vi upp, vi tar några nytestamentliga ställen också. Apostlagärningarna. Det finns ju en annan bild, nu har inte jag betonat den. Men det finns en nyans på det här med friköpandet. Och det är naturligtvis friköpandet av slavar. Man kunde ju göra så i Israel. Att där hade man då slavar och de skulle ju friköpas med jämna mellanrum. Och de kunde också friköpas under pågående kontrakt så att säga. Man kunde köpas fri på olika sätt. Apostlärningarna 20, där håller Paulus sitt avskedstal till de äldste från Efesus. Det är alltså tredje missionsresan. Han är på väg hem till Jerusalem, Antiochia. Han blir ju tillfångatagen, fängslad i Jerusalem och får sedan komma till Rom. Så han känner på sig att han träffar dem i Efesus här nu för sista gången. Och då håller han ett tal till dem och så kommer vi till vers 28. Då säger han till de äldste: ge akt på er själva och på hela den jord som den heliga ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Så där finns återlösningen igen, direkt tillämpad på att Gud har köpt genom Jesu Kristi blod de som ingår i församlingen. Och då tittar vi också i första Korintierbrevet. Nu ser jag att tiden rusar iväg här. Så här sakta och så här många bibelställen kan vi inte hålla på och slå upp. Första Korintierbrevet 6, vers 20. Den är Paulus skriver till dem i Korint om det här processandet. Och så säger han i vers 20: ni har blivit köpta och priset är betalt. så förhärliga då Gud i er kropp. Alltså vi är inte längre våra egna. Och i 7 kapitlet, vi bara vänder på bladet, så står det igen i vers 23. Ni har blivit köpta och priset är betalt. Var då inte slavar under människor. För ni är köpta av Gud och ni är slavar eller tjänare, som ordet också kan översättas med, under Gud. Det här är väl verkligen någonting som vi behöver inte bara höra utan agera efter. Att det är Gud som är Herren och inte människor. Jag ska bara säga några bibelord till här då, vi slår inte upp dem. Och det är 1 Timoteusbrevet kapitel 2 vers 6. På de här ställena så står det också om friköpandet. 1 Petrusbrevet 1 vers 18. Och 2 Petrusbrevet kapitel 2 vers 1. Och Uppenbarelseboken kapitel 5 vers 9. Jag har flera bibelställen, ni kan få dem sedan i kompendiet. Men de här bibelställena, de nytestamentliga, de syftar ju då på den eskatologiska återlösningen. Alltså vi är friköpta en gång för alla. Vi som sitter här, ni som lyssnar här nu, är friköpta en gång för alla. Vi är Guds fria barn. Och det är någonting som vi inte bara behöver höra, som sagt. Inte bara någonting som behöver sjunka in och som man ska tillgodogöra sig. Jag tröttnar aldrig på att höra det här. Utan det är någonting som vi också ska ha glädje av i vår vardag, i vårt vardagsliv, i vårt vardagsarbete. Så den där friköpet, nu tillbaka nu till Romarbrevet 3:24. Därför slutar ju versen där med, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Vi är friköpta genom Jesus Kristus. Så den friköpning, den återlösning som sker i Jesu Kristi död, den har alltså kosmiska dimensioner. Det är inte så att den stannar vid en och annan människa som tror eller någon, de som är döpta eller någonting annat sånt, va? Utan kosmiska dimensioner för hela mänskligheten. Det står väl till och med både i Efesierbrevet och i Kolosserbrevet att hela världen är försonad med Gud. Ja, det står det i 1 Johannesbrevet. Men det står att Gud har beslutat att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Jesus Kristus. Så i denna död på Golgata kors så får det alltså sådana kosmiska konsekvenser. Det kan vi ju inte nog stryka under. Men det är det här som gör att det är möjligt för Gud att göra oss till sina barn. Ekvationen, den där att han å ena sidan måste straffa och å andra sidan vill förlåta, den ekvationen, den är löst i Jesus Kristus. Det är åtgärdat där en gång för alla. Gud behöver inte gå till rätta med oss. Han vill upprätta oss. Och det här är då gjort. Det här är då möjligt av det enkla skälet att han har åtgärdat synden. Kom ihåg det. Att det var ju inte så att det stannar ju inte med att vi har gjort fel. Eller att vi behöver bli frälsta liksom utifrån ett individualistiskt perspektiv, utan problemet var ju att vi var fångade under synden. Så problemet var inte människan så mycket som att det var synden som var vår herre. Det är synden som måste åtgärdas. Och det är det som sker i Jesu Kristi död på Golgata. Det är inte du eller jag som åtgärdas i den här tiden på så sätt att nu blir vi väldigt förändrade om vi börjar tro på Jesus. Nej, det ligger inte på det planet, utan det ligger på det planet att Gud han har friköpt oss ifrån syndens herre. Vi lever inte längre som förslavade under synden. Att vi har kötslig natur är en sak, men vi är inte slavar under synden. Att vi är syndiga därför att vi har kötslig natur, det är en sak. Men vi tillhör inte syndens herre. Vi är friköpta. Och det är därför som jag upptäcker varje gång som jag undervisar om det här och på liknande tema så att säga. Va? så stärks här den här tron att vi måste komma bort ifrån detta att vi är både syndare och rättfärdig i den meningen som om ja, vi är lika syndiga som vi är rättfärdiga. För det stämmer inte. Utan vi är befriade från syndens herre och vi är insatta under rättfärdighetens herre. Sen att vi har kötslig natur, det är ju naturligtvis illa nog va? Och det är plågsamt på många sätt. Men det är på inget sätt avgörande. Vi är accepterade sådana som vi är. I all vår ofullkomlighet. I alla våra brister. Det kanske till och med kan sägas så här om oss. Att ju sämre vi mår och desto dåligare vi tycker att vi är, desto närmare är Herren hos oss. Desto mer växer hans kärlek till oss. Gud är för oss. Vem kan då vara emot oss? Säger aposteln i Romarbrevets 8:e kapitel. Men så långt har vi inte kommit ännu. Så det är alltså detta att synden är åtgärdad som är själva grundvalen för friköpandet. Och då handlar vers 25 och 26 om den här åtgärdandet av synden. Det kallas ju för soning. Soning och försoning, det är liksom två sådana här ord som det tog lång tid för mig när jag tyckte jag fick någon ordning på det. Va? Men att någon sonar ett brott, det betyder ju att man betalar av, man blir befriad. Soning är ju, det var ju därför man offrade också. Man sonade synden. Men försoning, det är ju att vi och Gud har blivit sams igen. Två parter som är fientliga. Gud friköpte oss medan vi fortfarande var hans fiender, står det i Romarbrevet. Det är två stycken fientliga. Gud och människan som är fientligt inställd blir försonade. Men vi kan bara bli försonade om soningen har ägt rum först. Betalningen är erlagd. Synden är borttagen. Sen blir vi försonade. Då blir vi Guds vänner. Så det handlar om här, det är alltså soningen. Jag tror jag läser vers 25-26 till att börja med när vi fördjupar oss i dem. Då står det alltså om Jesus Kristus i vers 25. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Det är inte helt enkelt att tillgodogöra sig det på en gång. Men jag fortsätter ändå. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Nu vet jag att det kan stå lite olika i olika översättningar. I Bibel 2000 så står det väl inte nådastol utan står försoningsoffer om jag minns rätt. Men vi gör så här att först då redde jag ut det där med nådastolen och försoningsoffret och försoningsplatsen, försoningsstället. Först redde jag ut det. Och sedan så ska jag visa på fem delar i den här texten som vi behöver få klarhet i. En bit i taget, fem bitar. Och sen ska jag återkomma till det där med nådastolen. Men vi börjar där då. Det här handlar alltså om försoning, de här två verserna. Och när det är översatt här i folkbibeln med nådastol så är det grekiska ordet hilasterion. Och hilasterion betyder ordagrant soningsställe. Och nådastolen är ju, jag tror inte vi behöver slå upp det här därför att jag utgår från att ni kan det. Jag kan läsa upp bibelställen men nådastolen är ju locket på arken. Ni vet templet när det byggdes, ja förresten redan i tabernaklet hade man ju arken. Arken är alltså den här kistan i vilken man förvarade de 10 orden. Orden, jag undrar om inte det evangeliska ordet var med där också. fast vi inte brukar framställa så i våra sammanhang. Men ja, det vet jag inte, men det kan jag mycket väl tänka mig. Det borde vara så att det bara jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egypten. Det borde vara det första. Och så de andra orden också. Och där fanns också Moses stav och lite manna ifrån ökenvandringen. Det förvarades i den här arken, i den här kistan. Och locket på kistan kallas för, på grekiska då, hilasterion. Det är nådastolen, locket. Sen var det två keruber i guld som vakade över, som satt på sidorna där och vakade över arken. Det här var det allra heligaste. Och när templet byggdes så hade man ju templet med dess förgårdar och så det heliga. Och så in i det allra heligaste som var avskilt med en förlåt, ett draperi. Innanför det fick ingen gå mer än översteprästen en gång om året. Och då gick han in på stora försoningsdagen med försoningsoffret. Och så gick han in där. Och där stänkte han blod på locket på arken. På det var nådastolen. Det var alltså den plats där soningen ägde rum. Och det är därför som det kan stå i översättningen nådastol eller soningsställe. Det är liksom samma plats det syftar på. I vår text kan jag avslöja redan nu så är det stället i Jesu Kristi kropp. Han är nådastolen. Han är den plats där blodet stängs. Där blodet utgjuts. Vi kommer tillbaka till det. Och sen så då stängte översteprästen där blod på den där nådastolen. Och så gick han ut och så stängde han blod också på folket. Så att blodet förenade de två. Va? De hade båda fått del av försoningsoffret. Bibelord som jag har på detta, det är ju andra Mosebok 25, vers 17 till och med 22. Och som sagt, jag har ju 10-15 stycken bibelställen till och det går ju inte att läsa det. Men andra Mosebok 25, vers 17 till 22. Andra Mosebok 26, vers 34. Kapitel 30, vers 6. Kapitel 31, vers 7. Kapitel 35, vers 12 och så vidare. Jag rabblar inte upp mera. Men här talas det då om blodet som stängs på locket. I Nya Testamentet så förekommer ordet hilasterion bara här. Och har jag skrivit i Hebreerbrevet 9:5. Två ställen alltså. Jag ska se vad står det i Hebreerbrevet 9:5. Där står det ovanpå arken stod härlighetens keruber som överskuggade nådastolen. Men detta ska jag inte nu gå in på i detalj. Står det. Det passar ju bra. Men där har ni det bibelstället i alla fall. Nåja, nu ska vi titta på de där fem detaljerna i de här verserna. Och den första detaljen, det är det här ordet att Gud har ställt fram. Han har ställt fram Jesus Kristus som en nådastol. Och det här ordet ställt fram har jag förstått när jag läser i olika kommentarer. Och Erik kanske kan det ändå bättre. Nu har jag inte det grekiska ordet. Men att han har ställt fram ordet får läsarna att förstå att det är detta som är Guds syfte. Det är alltså Guds syfte att ställa fram Jesus Kristus. Så som korsfäst, så som den som utgjuter sitt blod. Det är Guds tanke och mening att han ska ställas fram, ställas ut, visas upp. Så betyder det här ordet. Och så betyder det hela. Och när Gud visar på den korsfästne Jesus Kristus, på honom som blir så försoningsoffret, då visar han också sin egen rättfärdighet. Att han inte låter synderna vara ostraffade. Så det är den första delen, första punkten i det här. Vi läser det en gång till nu då. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol, alltså som en plats där Guds rättfärdighet uppenbaras, blir synlig för oss. Kommentarerna, inte alldeles utan undantag, men de flesta, och det är väl övertygande tycker jag, hävdar att Paulus här har i åtanke den stora försoningsdagen. Alltså tanken då översteprästen en gång om året offrar för folkets synder. Det betyder alltså att Jesu Kristi död utgör kulmen på de gammaltestamentliga offren. Slutoffret, det fullkomliga offret. Och detta blir samtidigt grunden för det nya förbundet. Alltså fullkomningen när Jesus Kristus ger sitt liv som ett försoningsoffer är grundvalen för det nya förbundet. Och därför så är det inte så dumt så som Bibel 2000 har översatt. Tvärtom, det är naturligt och enklare kanske. För där står det, och nu har jag bara det avskrivet så jag har inte den Bibeln framför mig, men det kanske någon här som har det. Det står det, Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet. Alltså det är helt annorlunda när man jämför de här två, men i sak så är det detsamma. I Bibel 2000 så står det inte att Gud ville ställa fram Jesus som en nådastol. Utan i Bibel 2000 står det Gud har låtit honom bli ett försoningsoffer. För det var ju det som var på nådastolen. Blodet var ju försoningsblodet. Och så har man översatt också. Så ville han visa sin rättfärdighet. Så det var det första då, ville ställa fram. Och det andra som jag har skrivit här, det är just orden genom hans blod. En to av to aimati tror jag heter på grekiska, om jag minns rätt nu. En genom hans blod, jag tycker det är lite svårförståeligt, men i engelska översättningar så står det by his blood, alltså av hans blod eller på grund av hans blod, men det kan också betyda i hans blod. Och kanske det skulle ha varit ännu bättre tycker jag. Jag vet inte vad ni säger, men ordet kan ju betyda alltså honom har Gud i hans blod ställt fram som en nådastol eller som ett försoningsoffer, så vill han visa sin rättfärdighet. Så det är i blodet, i Jesu Kristi blod som är försoningsblodet. Där ser jag på en och samma gång död och liv. För det utgjutna blodet är ju döden. Utan blod kan vi ju inte leva. Så i försoningsblodet finns döden, men det finns också livet. För med blodet kan vi ju leva. Och vi får del av Jesu Kristi blod. Då får vi del av hans liv. Så vi får del både av hans död och hans liv i hans blod. Så därför sker själva uppenbarelsen av Guds rättfärdighet i blodet. I Jesu Kristi blod alltså. Och det här har jag skrivit också. Det ställer Gud fram offentligt. För det är som det står i Apostlagärningarna 26:26. Jag slår inte upp det för vi tycker inte har tid med det. Men där står det. Det säger Paulus, eller om det var någon annan, så säger att det som har skett där har ju inte skett i någon avkrok. Det har skett på ett berg, synligt för alla. Gud vill att detta ska vara synligt för alla. Upp på berget, offentlig handling. Här är Guds rättfärdighet. Var det den i blodet, i Jesu Kristi försoningsblod? Där är det. Och då måste vi ta den tredje punkten här, tredje delen i den här texten. Nämligen, ta sig emot genom tron. Därför att utan tron så kan man inte se och förstå det jag talar om. Och det gör att det här med rättfärdiggörelsen genom tron, att vi får del av det genom tron, det är alltså både positivt och negativt. För det är ovedersägligen på det sättet att utan tron, så, om man uttrycker mig slarvigt, så fungerar inte det här. Det gör det ju egentligen om man ser det lite djupare, va? Men människor kan inte tillgodogöra sig, kan inte förstå, kan inte tillgodogöra sig, inte få del av det. Därför tron är själva det medel genom vilket Gud förmedlar det här till oss. Och då är det både positivt och negativt detta med tron. Därför det betyder ju att genom tron får jag del av det gudomliga, av syndernas förlåtelse, rättfärdigheten, återlösning, ja, alltihopa. Men det är också så att tron, eller rättare sagt bristen på tron, utestänger människor ifrån det här. Och det är det negativa. Jag berättade det här, jag ska ju till missionskyrkan i januari. Och då har jag fått ett ämne, och det ämnet är, det ska tydligen vara en predikoserie. Och det är olika aspekter, och just den aspekten som jag skulle få då, som jag inte har börjat förbereda ännu, men det är att stressen över att se att människor inte tror. Den frustration som vi som kristna kan, eller kanske till och med bör, känna över att våra närmaste eller goda vänner ännu inte har kommit till tro. Därför så ska vi inte läsa det här för ytligt eller för snabbt när det står: honom har Gud i hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Det är alltså något viktigt. Sen har jag plockat här ur John Stott, en präst och exeget i England som är evangelikal, som är väldigt duktig exeget. Han förtydligar det som jag har sagt nu med några punkter. Han säger, jag bara ger er de här punkterna, att försoningen är en nödvändighet. Det är en nödvändig tanke. Med tanke på det vi läste om i kapitel 1, 2 och 3, om ni kommer ihåg. Alla synderna som räknas upp och Guds vrede och så vidare. Ekvationen som inte går ihop. Försoningen är nödvändig. Och därför ska ni slå dövöra till när ni kan höra präster, kanske pastorer också så småningom, så talar om att det är med blodiga offer, det kan vi inte tro på, det är primitivt och så vidare. Det är någonting som hör till det förgångna, och så behöver vi inte tänka att Gud ska bli blidkad på det sättet. Det är nödvändigt. Du får aldrig ihop det annars. Men med det här nödvändiga försoningsoffret så kan försoningen äga rum. Det andra är, och det tycker jag är en viktig punkt också, att det är inte Guds helighet eller Guds vrede som ska blidkas eller utplånas. Det är många som tänker så. Nej, det är våra synder som ska utplånas. Det är inte Guds väsen som ska åtgärdas så att han slutar vara arg. Det är synden som ska bort. Och det är synden som han har åtgärdat i försoningsoffret. Vilket bara stryker under hur nödvändigt Jesu Kristi död är för att vi ska kunna bli friköpta. Det tredje är att Gud ensam utför detta. Och följaktligen det fjärde, det finns inget mänskligt inblandat i Guds verk genom Jesus Kristus. Det finns ingen som kan lägga till, det finns ingen som kan dra ifrån någonting. Och det femte som jag har försökt stryka under många gånger nu, det är att i detta verk, i denna död och uppståndelse, visar Gud sin rättfärdighet. Han visar att han inte lämnar synderna ostraffade. Han visar att han åtgärdar synden, han sonar den. För syndens lön är döden. Och man kan aldrig tänka sig en försoning i teologisk mening med mindre än död. Döden är så att säga försoningen. Syndens lön är döden. Men Jesus Kristus har dött. Därför är synden sonad, den är borta. Han har betalat priset. Och vi ska inte glömma att det är döden som så att säga gör att soningen äger rum. Och när soningen har ägt rum, då kan vi bli försonade med Gud. Då kan vi som förut var ovänner med Gud, fiender, bli vänner och bli rättfärdiga. Det betyder, som det står här i vers 26, att han hade ju lämnat ostraffat de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. Och där tycker jag nog Bibel 2000 har nästan tydligare, enklare att förstå. Det står inte under tiden för Guds tålamod, utan det står under uppskovets tid. Under uppskovets tid. Sen kommer vi då, nu hade jag hade det här bibelordet också, vi kanske hinner med det förresten. När det står så här att han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, så kan man läsa till exempel Esra 9, vers 13 till och med 15. Där finns nästan ordagrant samma sak hos Esra. Esra och Nehemja var ju efter babyloniska fångenskapen. Och då Esra var ju prästen som återupptäckte lagen och läste den för folket. Och då finns det här att Gud har lämnat synderna ostraffade. Och man vädjar om Guds nåd. Och det är det som kommer igen här nu. Nu är den tiden slut, så att säga. Därför att i Jesus Kristus så blir ju det här åtgärdat. Eller som det står, står i en kommentar som jag har skrivit upp. Att det som sker på Golgata kors, ja, det har kosmiska konsekvenser. Det är en kosmisk skuldavskrivning. Det är total sanering utav skulden, utav synden. Kosmisk skuldsanering. En avskrivning utav alltihopa. Det är inte något litet som Gud har gjort. Den fjärde detaljen som jag vill ha med, det är också i vers 26. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet och så vidare. Och en del av er har hört mig säga det här flera gånger. Jag tror att jag nämnde det också förra tisdagen, det lilla ordet nu. För det är viktigt här. Det står nämligen, i den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet. Det betyder alltså att där på Golgata kors, när Gud gjorde det här, visade upp sin rättfärdighet i Jesus Kristus på bergets topp, synligt för alla. Det är en historisk händelse, men det är också någonting som äger rum hela tiden. För nuet är ju nu. Nu vill Gud visa oss vem Jesus Kristus är. Nu vill Gud genom evangeliets förkunnelse uppenbara för människor hur idag Gud är och vad han har gjort för oss genom Jesus Kristus. Det är ett ständigt nu. Och då tänker jag på det där som jag nämnde här nu. Bara som en liten parentes om de här som ännu inte har kommit till tro. De som där tron, alltså bristen på tro, utestänger mig från det här. Ja, men Gud vill nu uppenbara för honom eller henne. Det är Guds löfte knutet till det här. Och löftet är historiskt förankrat i en händelse. Vi har sett Guds rättfärdighet. Vi som tror, vi har sett Guds rättfärdighet. Vi vet att han vill detta. Vi vet att han älskar också de som ännu inte har kommit till tro. Och att han vill uppenbara sin rättfärdighet nu för dem. Se, nu är frälsningens dag, skriver Paulus i Korintherbrevet någonstans. Har jag sagt, kommer jag till korta med mina kors och tvärs. Jag har bara gett i 4 punkter, va? Men egentligen så har jag gett i 5, vad jag förstår. Vi ska ta och repetera det här då. Det första är ju, jag har ändrat här nämligen, får se på något ställe. Det första är att Guds syfte har varit att ställa fram Jesus Kristus. Det andra är ju då blodet, i blodet. Det tredje var tron. Och det fjärde är att Gud på det här sättet visar sig rättfärdig. Och det femte blir det ju då, är detta nu, att detta är något som man vill göra nu. Då har ni fått fem punkter. Och då har vi alltså kommit dit. Då kan vi komma tillbaka till det här ordet hilasterion, du vet, med nådastolen och locket på arken. Det är alltså hilasterion, det är locket, det är alltså försoningsblodet där. Och det är försoningsstället där. Det är ju Golgata kors. Alltså Golgata är ju så att säga Golgata, där Jesus hänger på korset, det är ju stället, det är ju platsen, det är ju hela stärjon, eller Jesus Kristus är ju hela stärjon. Det är så fullkomna det hela. Nu talar vi inte längre om locket på arken, utan nu talar vi om det fullkomliga. Vi talar om Jesus Kristus. Han är försoningsstället, han är försoningsoffret, han är försoningsblodet, och i honom visar Gud sin rättfärdighet. Men som sagt, hilasterion kan översättas då både med försoningsoffer eller försoningsblod och nådastol. Och där har man då valt lite olika vägar i översättningen. Men nu har ni fått alla nyanserna som finns i det här ordet. Eller flera av nyanserna i det här ordet. Sen har jag då, vi har några minuter kvar, då hinner jag ta det här också. Ett citat från Martin Luther som jag tycker är väldigt bra. Och ändå, inte desto mindre vill jag göra ett tillägg, men vi ska ta det som han säger först. Han säger så här: om syndaförlåtelsen talar vi på två sätt. Å ena sidan hur den har förvärvats och vunnits. Det är det vi har talat om nu. Å andra sidan hur den utdelas och skänks. Två olika saker. En sak hur syndernas förlåtelse har förvärvats och vunnits. En annan sak hur den utdelas och skänks. Att Kristus erövrat den på korset är sant. Men han har ännu inte utdelat den eller skänkt den på korset. Hur sker det då? Det sker ju genom ordet, förkunnelsen. Att Kristus erövrat den på korset är sant, men han har inte utdelat eller givit den på korset. I nattvardens sakrament, eller jag skulle ta ordets förkunnelse också, där har han inte erövrat den, men där utdelar han och ger densamma genom ordet, vilket också sker när evangelium predikas. Inte så svårt som det kanske ni tyckte att jag gjorde det till. Han har vunnit det på Golgata, men det utdelas genom evangeliets förkunnelse. Och det är ju allas vår uppgift. Hur ska dina vänner kunna komma till tro om du inte delar ut det? Om du inte berättar för dem? Det är tänkvärt, eller hur? Det var så långt Luther, men det lilla tillägget som jag tänkt på när jag läser det där citatet, det är ju det jag skulle vilja ha med: ta sig emot genom tron. Det är ju det tredje. Syndernas förlåtelse är förvärvad, den är förmedlad, men den behöver också tas emot. Nåja, när nu Paulus har talat om hur Guds rättfärdighet har uppenbarats, då återgår han i vers 27 nu. Och det här hinner vi bara antydningsvis visa på övergången. Då återgår han i vers 27 till den där tänkta dialogen med den där juden. Och då säger han att eftersom det är på det här sättet som vi nu har gått igenom i en timme, hur är det då med berömmelsen? Kan vi berömma oss av någonting? Berömmelsen är utesluten. Så han argumenterar alltså mot den judiska bakgrunden som säger att troheten mot lagen, det är det sätt på vilket vi håller fast vid förbundet. Paulus har nu visat att det räcker inte. Han säger inte att det är fel att vilja göra goda gärningar, att hålla sig till förbundet. Det är inte fel, men det räcker inte. Han avvisar inte, men det räcker inte. Det som sker i det nya förbundet, när Gud uppenbarar sin rättfärdighet och han förmedlar syndernas förlåtelse, det sker ju inte genom våra gärningar, utan det sker genom att ordet kommer till oss och att vi tror på det ordet och tror på det verket som Gud har gjort för oss. Och det här tycker jag, jag tänker ofta på det, därför inte minst på grund av vår egen vardagssituation. Den här spänningen som Paulus lyfter fram också i andra Korinthierbrevet, mellan anden och bokstaven, mellan tron och gärningarna, där vi understundom spelar ut dem emot varandra. Det kan vi inte göra, därför att gärningar är bra, men de är inte tillräckliga. Tron på Kristus stannar inte vid att det är bra, utan den är nödvändig. Det är alltså överordnat. Evangeliet är överordnat lagen. Och det är på samma sätt, det som gör att jag tänker på det ofta, det är att jag tänker på alla våra verksamheter och allt vad vi håller på med i våra kyrkor och församlingar. Och vi har mycket aktiviteter av olika slag och det är säkert jättebra. Men det blir ju helt fel när sånt blir överordnat. Men det är alltid svårt att gå emot och säga, ja, men vi behöver inte lägga ner så mycket tid och kraft på flyktingarna. Vi behöver inte ha så mycket verksamhet för barnen och körerna. Så kan vi inte säga. Det blir en helt felaktig argumentation. Alltså kan vi bara vara tysta. Men det är fel när det blir överordnat. Och när anden, evangeliet och tron blir underordnat, då är det helt upp och ner. Då blir det som om vi skulle försöka lägga beslag på evangeliet och anden och tron och alltihopa. Så ska vi kontrollera, hålla på och schabbla med på olika sätt. Va? Vi gör oss till herrar över evangeliet som vi distribuerar när vi tycker med våra strategier. Nej, ska vi leva i anden, och det ska vi ju göra, och det gör vi och det vi kallar det till, då måste livet i anden, Guds verk, evangeliet vara överordnat och allt det andra underordnat. Bara så får vi rätt ordning på det hela. Och det är just det som man längtar efter att få se mycket mera utav. Och det är väl det som finns också antydningsvis här nu, vers 27, 28, 29, 30, 31. Jag hade tänkt att vi kanske skulle hinna med det, men vi kunde inte ta den här timmen fortare än vad vi gjorde. Vi har ändå hoppat över många bibelställen. Men ni ser ju hur innehållsmättat det här är. Här går han alltså igenom rättfärdiggörelsen, friköpandet, försoningen, bara i några versar. Sen när vi kommer till kapitel 4, då talar han mer om hur vi tar emot detta. Alltså hur tron då är det sätt vi tar emot. Men det kommer i kapitel 4. Vi är fortfarande i den här övergången, den här förtätade förklaringen av Jesu Kristi död och uppståndelse. Herre, vi tackar dig för att vi får ta den här tiden inför ditt ansikte. Att vi får öppna våra hjärtan för dig. Lyssna till ditt evangelium. Se Herren Jesus Kristus som vårt försoningsoffer. Bli delaktiga av hans blod, av hans liv. Herre, tack för att vi inte behöver arbeta på vår egen frälsning eller på vår egen uppbyggelse. Utan du är den som gör detta åt oss. Herre, hjälp oss till den där heliga passiviteten. Där vi bara kan få fyllas av din ande, av ditt goda. Och så ska vi tacka dig och lovsjunga dig i evighet. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka och med Håkan Sundliden. Och det här är Romarbrevet vi håller på med, och det här var del 14. Vill du höra det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18.30. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Efter sändningens slut så får vi lyssna till Radio MF som sände deras söndagsgudstjänst från Missionskyrkan.